Välkommen till Kulturrådets julpodd, där vi ska prata läsning, empati, narrativ medicin och lite annat. Jag heter Nina Frid och är handläggare för läsfrämjande på Kulturrådet. Och med mig har jag Anna Ringberg, handläggare för läsfrämjande och författare. Och till idag så har vi bjudit in Valdemar Erling, läkare och ordförande i Svensk förening för narrativ medicin. Och så att nu inte alla genast börjar undra eller panik i googla, så ställer vi första frågan att vad är narrativ medicin?
Det var egentligen Rita Sharon, en läkare på Columbia i New York, som själv hade vänt sig till institutionen för litteraturvetenskap för att kunna hantera patienternas berättelser. Och i det mötet mellan den medicinska fakulteten och hennes intresse för litteratur så växte narrativ medicin fram. Sätt att försöka lära sig ta hand om patientens berättelse.
Är det alltså förstå patientens berättelse genom litteraturvetenskapliga termer? Alltså som om patienten vore en bok?
Ja, så kan man säga. Jag tänker att som när man skör en journal för en patient och dikterar så beskriver man ju ganska precis liksom vad man har observerat och tagit in. Men sen kan man också skriva om samma historia med sina egna ord. Och då upptäcker man helt plötsligt att det finns så mycket mer. Så att dels är det ett sätt att ta vara på patientens berättelse, men också ett sätt att själv arbeta med texter som ett verktyg för att förstå patientens berättelse och reflektera över den.
Du menar att läkaren också börjar skriva?
Ja, att man kan använda skrivandet som ett verktyg för att förstå sina känslor och det som väcks i ett patientmöte. Och på så sätt utvecklas till att vara mer närvarande i mötet, så att patientmötet blir ett mer autentiskt möte.
Jag läste din text om andra ronden.
Ja.
Vill du berätta om det? För då får man ett exempel lite på hur man kan...
Ja, jag jobbar på ett sjukhus och på sjukhus har man ju alltid rondat enligt... Ja, som ett Lucia-tåg som går från säng till säng, och de samtal som uppstår i en sån miljö på en fyrsal ger ju inte samma... som den historia som berättas i avskildhet och närhet. Och vi har försökt att förändra ronden så att istället för att gå runt på det sättet så bjuder vi in patienten till våran arbetsstation och sätter oss ner öga mot öga på samma nivå och tar in patientens berättelse. Och då har vi märkt att helt andra berättelser faktiskt uppstår. Men också att vi faktiskt lättare kan ställa rätt diagnos om man får ta tillvara på patientens berättelse.
Det var intressant att läsa det, för på något sätt när man läser det så känns det ganska självklart. Eller hur? Att patienten istället kommer, att de flesta inte är sängliggande och att man kommer med på egna villkor och man får gå fram till den här sjukstationen.
Vi har jobbat med detta i 8 år och det är ingen som vill gå tillbaka till det, men det är ju väldigt mycket i sjukvården som inte bygger på det som du säger, utan att man har lånat modeller från marknadsindustrin och så vidare att effektivisera, och att människans berättelse försvinner i den mycket av den moderna högteknologiska ronden. Jag tror för de här gamla klassiska doktorerna för många tillbaka var det självklart detta också. Det är inte så att det är något som är påhittat, utan snarare återupptäckt.
Finns det patienter som inte vill berätta?
Ja, absolut. Man måste ju också vara rädd om berättelsen. Det är på något sätt i narrativmedicin så pratar man om en ökad narrativ kompetens. Att känna av och leva sig in i patientens berättelse och ge utrymme för vad patienten vill dela med sig av. Och om man kan göra det på ett rätt sätt så ökar man chanserna för delaktighet och att patienten också kan kanske hantera sin sjukdom på ett bättre sätt. Men man måste göra detta också respektfullt, och vissa personer har mycket bättre. Men jag skulle säga att det största bekymret i svensk sjukvård idag, det är inte att folk berättar för mycket, utan det är att man berättar för lite.
Hur kommer det sig? Är det för att ingen har lyssnat eller för att man är ovan att berätta? Vad är orsaken till det?
Jag kan tänka att man ibland som patient också vid en erfarenhet tror att man inte är intresserad av den biten, utan att man är mer ett objekt som blir undersökt och granskat, och man gör undersökningar och tar prover, och det är där sanningen finns på något sätt. Det jag berättar har ju kanske inte då att man upplever att det är lika intressant, men det är ändå så att patientens, eller kommunikationen i patientmötet, är ju liksom det, den enskilt starkaste verktyget vi har i att ställa diagnos. Så också idag, och veta vilka undersökningar man ska göra.
Här sitter vi ju och äter pepparkakor nu i juletider. Här ska vi ta varsin pepparkaka så att vi blir snälla. Och man brukar ju säga det, att man blir snälla pepparkakor. Men kan man också bli snäll eller mer empatisk av att läsa skönlitteratur? Det är något som man hör ofta där, att om man läser skönlitteratur så blir man empatisk. Vad tror ni om det? Kan det stämma? Vad tror du, Anna?
Ja, jag tänker att man får ju liksom mer historier genom att läsa skönlitteratur. Och man får mer livserfarenhet, om man kan kalla det. Alltså ett rikare, en större bredd av historier. Men jag kanske inte tror att man blir mer empatisk eller snällare. Man brukar ju ofta ta Hitler och Stalin och sådär som exempel, eller hur? Och jag lyssnade på något samtal med Lena Andersson som hon sa att vissa hemska grejer som människor har gjort, de kunde man inte ens ha kommit på utan böcker. Mm. Så kan det också vara. Men jag tänker att det är svårt att liksom betona nyttoaspekterna, men däremot kan man ju säga, tycker jag bara att för egen del, att livet har blivit rikare. Livet blir rikare när man läser, tycker jag. På något sätt, att det är en så här underbar sak att göra. Mm. Vad säger ni? Vad säger du då, Nina? Man får bolla frågan tillbaka.
Ja, alltså jag får nästan citera dig där, Valdemar. Du sa att nyfikenhet är empatins moder. Mm. Ja. Om man går in på det så gillar jag det jättemycket. För att jag tror absolut att man blir mer nyfiken. Ja. Av att läsa böcker. Nyfiken på människor och nyfiken på världen. Och så. Så om empatin är en del av nyfikenhet så tror jag att det kan ligga någonting i det. Vill du kommentera det kanske?
Ja, men absolut. Nyfikenheten är ju, tycker jag, mycket grunden i att vilja leva sig in i en annan människas liv. Man är nyfiken, att det är väldigt stark drivkraft. Astrid Seberg har ju sin bok Den skamlösa nyfikenheten. Hon berättar om sin kliniska bakgrund och vad hon har varit med om. Så det är uppenbart att det är så. Sen tror jag också att när man jobbar i vården blir man berörd av att möta patienter. Och när man läser blir man också berörd. Och att på något sätt att det finns också i läsningen, läsaren är också aktiv i det som uppstår när man läser en bok. Det är inte bara författaren. Och det som skapas i det mötet, det är det som på något sätt bärs vidare. Så därför kan man läsa samma text, tror jag, och påverkas på olika sätt och göra olika gott och kanske mindre gott utifrån den texten. Och så är det i möte med en patient också, att man, det är något tillsammans som man skapar. Och att då öva upp den sättet och den känsligheten, det kan vara till en hjälp.
Du skrev i din text där, att liksom, vad är kärnan i det här, eller vad är drivkraften för dig? Ja, det är mötet med en annan människa. Och jag tycker det finns ganska mycket, jag älskar också att träffa nya människor och lära känna och prata med folk och så här. Och det ligger ganska nära att läsa, tycker jag också. Att det är liksom att livet blir större när man känner att man har den här underbara känslan av att varje människa kan man närma sig med och närma sig och prata med. Då blir världen så mycket större och det är ju fantastiskt. Och med läsningen är det också så. Och det underbara med läsningen är också att man kan ju dela den upplevelsen med andra. Till exempel att läsa samma bok eller läsa högt eller något sånt.
Att man också kan få, där man kan få gemensamma erfarenheter med någon som man inte känner genom att läsa samma bok. Det är ganska fantastiskt.
Vi har ju använt texter och böcker för liksom reflektion med läkare och sköterskor och undersköterskor. En text öppnar upp på ett väldigt sätt som inte kanske en icke-berättelse gör. Berättelsen har en väldigt kraft i sig. Och jag tror att om vården som redan har massa berättelser, det finns ju i varje möte en enorm berättelse. Om man tar vara på den kraften så tror jag att man skulle kunna förändra vården faktiskt i en annan riktning.
Ganska många av de här berättelserna från sjukvården hamnar ju i skönlitteraturen ändå. Och vad är det som gör att vi vill läsa om sjukdom, tror ni?
Jag tänker att vi vill läsa liksom om det som känns viktigt, och i sjukdom ryms ju liv och död. Och när det blir på något sätt de stora frågorna ju, om man skriver om sjukdom, tänker jag. Och sen så är det väl någonting, det finns ju många sjukdomsskildringar som slutar med att personen blir frisk. Det är väl någon slags resa. Vad säger du, Valdemar?
Nej, du har ju skrivit om det här med att liv och litteratur är sammanflätat väldigt djupt, och det så är det ju. Och jag tänker att när livet då rasar eller det händer någonting, då, det är också då som det blir en förändring i ens liv. Livshistorien är så väldigt sammanflätad med sjukdomshistorien. Oftast är det ju när vi har drabbats antingen av sjukdom eller något annat i livet som vi gör en förändring i livet, när det inte bara rullar på. Så därför tror jag att det finns ett intresse att följa det som händer en människa under en sjukdoms.
Samtidigt kan man ibland tycka att förväntas att sjukdomen ska vara så omvälvande och på något sätt att man ska förändra så mycket, och så behöver det inte heller vara. Alltså, bara för att ganska ofta kan ju vara sjuk bara vara, tänker jag, att det är rätt jobbig vardag. Det behöver inte vara så mycket att man har kommit till en insikt om saker. Det finns ju nästan lite som förväntning i en sjukdomsskildring, att man kommer på att ja, det är liksom familjen som räknas eller något sånt. Och så måste det inte alltid vara. Det är självklart kanske, men ändå.
Det kanske blir tröst, en tröst i det där, att man tror att det ska vara så. Att sjukdomen har en mening på något sätt. Att om man blir riktigt, riktigt sjuk, så har man i alla fall kommit till någon djupare insikt, eller man har fått ett bättre liv efteråt, eller som att det ska finnas någon slags våg som väger upp det hemska som hände med någonting som är väldigt, väldigt fint och bra efteråt. Vilket ju inte alls är sant heller. Men vi kanske ändå vill tro det. Vill tro att det ska finnas en mening. Finns det någon mening med sjukdom?
Nej, men ingen vill ju bli sjuk, självklart inte. Men samtidigt tillhör det ju liksom livet. Alla blir ju sjuka och alla dör vi till sist. Mm. Jag tycker ändå jag är förvånad, fast jag själv inte alltid kan se det så är jag ändå förvånad över att många av de patienter som jag möter som har drabbats ändå förvånar mig genom att säga att det inte att det har gett dem lycka, men att det har ändå hänt någonting. Och det kan förvåna mig, och jag vet inte vad sjukdomen, om det finns någon mening i sjukdomen, men när det väl drabbar så finns det ju ändå en att den gör någonting med oss. Det tror jag är viktigt att förvalta på något sätt, att inte, vi lever ju i ett samhälle som förnekar sjukdom och död helt och hållet. Det gör ju inte litteraturen.
Har ni med lite sådär boktips så för julläsning eller ge bort böcker? Aldemar, har du någon?
Nej, men jag tycker den här faktiskt, som vi kommer att prata om lite förut, Astrid Sebergs Den skamlösa nyfikenheten. Den är en koncentrerad i sig om livet och om konsten och mycket om kärlek och så. Att det ryms väldigt mycket kärlek och värme också i upplevelser runt sjukdom. Och, ja, ens relationer blir oftast väldigt, alltså kanske inte alltid att de blir bättre, men det blir viktigt för henne ändå att reflektera runt relationer. Och hon har jobbat 25 år som läkare och skriver från hennes upplevelse av det då.
Och vem vill du ge den till då? Alla?
Jag slog mig nu att det skulle vara ganska rått. Det skulle jag vilja ge till Annika Strandell, vår nya hälsominister. Mm. Jag tror att hon skulle uppskatta denna. Att en bok som handlar lite om vårdens innehåll, inte bara organisation. Mm. Jag tror ju att det finns en väldigt kraft i patientmötet. En väldigt, som du sa förut, alltså, en drivkraft där. Och att svensk sjukvård skulle kunna faktiskt förändras med hjälp av den drivkraften. Så den får hon.
Och du har några fler godbitar, ja, tror jag.
Två böcker fick man i uppgift att ta med, så jag har försökt ta med.
Så det blev tre.
Ja, man vet inte riktigt, men jag tror jag ska faktiskt ta den här av Agneta Pleijel, Doften av en man, som kom i somras och präglade mycket min sommar, att jag känner igen mycket av det hon skriver om i den här boken, och att hon är väldigt ärlig i sitt berättande, och att det är lite som vi pratade om, att det är en, det här är verkligen en livshistoria med allt som inte backar för någonting, och det gör den ju också väldigt angelägen. Och den skulle jag egentligen vilja ge till min mor, tror jag. Min mor är på väg in i en demens, men jag skulle tänka att den här boken, även om jag inte skulle kunna läsa den, så skulle den kunna vara ett minne för henne av ett liv som hon också gått igenom. Så den får hon.
Mm, hon kanske kan lyssna på den.
Ja, jag vet inte om hon kan det än, men det, ibland är det så med böcker att de gör också sin plats i bokhyllan.
Mm. Anna, vad har du för?
Jo, jag skulle bara säga det här kan, jag bara säga att ibland kan jag ha en fantasi om att det skulle finnas att verkligen varje människa fick skriva sin historia, och att, att det fanns någon slags, om man inte kunde skriva den själv kunde man få hjälp med den, och att det bevarades sen. Alltså, jag menar, internet är ett sätt, vi kan ju googla folk och få upp deras gamla Facebook-sidor man dött. Men var det inte vackert om det fanns ett arkiv med allas historia? Vi har ju liksom tekniken nu att kunna spara alla.
Ja, det är ju fantastiskt fint. Mm. Jag kommer bara tänka på det, att tänk om vi i vården skulle ha någon som också jobbade på en avdelning och tog vara på och satte sig ner och tecknade ner faktiskt professionellt den historia som någon berättar. Det är på 2-3 sidor, det behöver inte vara mer avancerat än så. Det skulle ju hjälpa alla, borde det, framförallt en
sjuk.
Tänk
vad vackert när man släktforskar också. Vissa hade skrivit sin egen historia, andra var någon som hade, och så hittade alla de här.
Ja, visst. Det tycker jag låter jättefint.
Ja, det tycker jag också. Och jag hoppas verkligen att vården också inspireras. Jag tyckte att det var jättefint att läsa om ert sätt att ronda och sådär. Att historien är fokus och att det inte är någonting man alltid ska försöka liksom få in precis innan man går ut ur rummet eller något sånt där. Lite som något oviktigt, men som man ändå själv tycker är väldigt viktigt, men man känner ju oviktigt sammanhanget. Det är den känslan man har. Jag har också en bok som jag, vad heter det, skulle egentligen vilja hög. När min mamma var sjuk, hon var sjuk länge och hon låg på hospice i perioder och sådär, och då läste jag mycket högt för henne, och det var ett underbart sätt att umgås liksom, för att hon hade ett sådär väldigt ett ansikte som man såg, hon levde sig in något så otroligt i historien. Alltså det finns ingen som var lika rolig att högläsa för. Och då läste jag den bästa boken jag har läst i år tycker jag, och som högläsningsbok också, det var Dracula. Och då tänkte jag när jag läste den, var synd att mamma gått bort, för den skulle jag jättegärna läst högt. Men det är också ett tips, för jag tycker att julen är en sån där tid när man, i alla fall när jag tänker på jul, det jag liksom ser fram emot med lite så här, som känns mysigast, det är just att gå in i någon stor roman liksom, och leva i den. Och Dracula var just en sån bok som jag verkligen gick in i och var i de miljöerna och sådär. Och liksom spänning och humor, jag tyckte den har allt. Så kan man gå och se den operan också om man är i Stockholm. Gå i på operan nu, det var jättehäftig. Jag har bara ett boktips.
Mm, mm. Fint tips. Jag har faktiskt också Agneta Play. Men en tidigare bok som jag tycker väldigt, väldigt mycket om, som heter En vinter i Stockholm. Och jag har lite, alltså jag har den boken och sen så har jag en bok som heter In Transit av Hannele Mikaela Taivasalo. Och båda två var lite just på det här temat väntan. Inte just kanske väntrum, eller ja, väntrum för den delen. Eller väntan på att livet ska börja, eller väntan på den stora kärleken, eller väntan på att det ska ske någon förändring, eller väntan på tomten. Så, lite de temat. Och In Transit är ju verkligen så här, nu är ett flygplats, liksom. Man är någon slags mellanland. På väg någonstans, men man vet inte riktigt var, och man lämnar någonting. Man vill, för alla som är i den känslan och i det tillståndet, så vill jag ge de här böckerna. Och sen så hade jag också då till alla väntrum, för jag tänkte just att dikter på poesi behöver ju inte vara så svårläst. Man får ju lätt för sig att det är så att det är så svårt med poesi. Men det finns ju faktiskt LL-förlaget, alltså lättlästa poesiböcker. Och det roliga är att det här är ju inte något, alltså de är inte omskrivna. Utan de här är, man har bara valt ut dikter som faktiskt anses då vara ganska lättlästa. Det här är ju några riktiga underbara kärlekspoesi, eller kärleksdikter, klassiker. Så den kan man ju, tycker jag, få bläddra i.
Vad heter boken? Jag älskar dig.
Jag älskar dig, svenska kärleksdikter från LL-förlaget. Ja.
Låter väldigt fint.
Mm. Så det får bli mina julklappar.
Och vem fick den där sista, tänkte jag på?
Den här? Ja. Det var till väntrummen.
Till väntrummen
till alla,
var
till
det.
Alla som väntar. Ja. Och inte blir uppropade.
Ja. Då är det skönt att höra att jag älskar dig faktiskt. Eller, i det läget.
Vill man, vill man gärna känna sig säker på.
Kan man få fråga en till sak om vår tid? Jag skulle bara höra, vilket av, du måste ju ha hört massa historier inom vården. Är det någon särskild historia som du minst som har gjort djupast intryck på dig, eller kanske som har påverkat mest? Jag kan tänka mig, ibland kanske en sån historia som gör att man omprövar det man har tänkt om den här personen tidigare, alltså, jag menar själva diagnosen eller, ja, eller bara djupast intryck.
Ja, det är så otroligt många historier som man ställs inför. Ibland tänker man att man inte behöver varken läsa eller titta på TV när man kommer hem, och att dessa historier överträffar varandra. Jag tror det är mycket, det väcker ju något hos en själv att möta en patienthistoria. Och nu när du bara frågar så tänker jag på en man som jag skött under många år, som fick ett återfall i sin cancer här i våras. Och han valde då att inte behandlas igen. Och det känner mig som läkare att man vill ju ändå försöka en gång till. Och det fanns ändå läkemedel som skulle eventuellt. Men han upplevde att han mådde dåligt av det och valde att avbryta. Och förklarade då för mig att han tog historien om Sokrates som blev dömd till att tömma giftbägaren för att han hade uppviklat ungdomarna i Aten. Men Sokrates fick välja själv när han skulle tömma den, och han blev erbjuden ett vackert hus och en folk som skulle sköta honom och så vidare. Men hur Sokrates då säger att jag tömmer den imorgon. Jag vill själv bestämma när jag ska göra detta. Och när vi hade pratat om den, när han hade berättat den berättelsen, så var det helt uppenbart för mig att han hade bestämt sig och han visste vad det gällde. Och han ville ändå ha kontroll över sin sista period i sitt liv, sista delen av hans liv. Tycker jag var så berörande att en sån berättelse hjälpte honom att närma sig döden. Och han har också tillåtit mig berätta om det, tillåtit mig att berätta om det. Annars är det ju svårt detta med vårdens historia, att man kan inte alltid berätta dem heller.
Vilket jättefint avslut. Vad fint att vi fick ta del av den historien.
Ja.
Tack. Och tack för det här samtalet. Och god jul.
Ja, god
tack
jul.
Så mycket. God jul.
Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.